En del av oss har varit väldigt noga med dem och blivit väldigt rika. En del av oss faktiskt alltså.
Under 70-talet upplever de svenska dansbanden en guldålder.
Jag satsade på andra grejer. Jag blev flygare och köpte flygplan.
En guldålder som gav, bland andra, dansbandsmusiken Bjarne Lundqvist utrymme för vissa utsvävningar.
Klart att tar du flygsättkort ska du köpa egna flygplan, eller hur? Vi hade ju storhetsfasin, jag sa ju det förut.
Men dansbandens storhetstid sker också i en tid med tydliga uppdelningar mellan genrerna.
Vi hatar ju nästan andra. Nu var det ju vattentäta skott, va? Men det hade inte behövt vara det egentligen, utan det var mer det där med att det var helt enkelt det politiska som satte gränserna.
Hejda diskomusiken, den skäl våra jobb.
Det senaste offret för dansbandsdöden.
De spelar sådana där samhällskritisk musik som vi inte kan dansa till.
Under slutet av 70-talet utspelas ett krig om dansgolven runt om i landet.
Det dansades hejvilt.
Det var ju så jävla sjukt det här.
Diskomusiken var den som mördade det svenska dansbandet i alla fall.
Skadlig för hörseln till och med.
De höll på med skit. En tid av hårda politiska motsättningar och ett Sverige i förändring.
Åh nej, Sverige är nog i ett ganska risigt läge egentligen.
Vi kräver att Sveriges Radio drar sig ur framtida Eurovisionsslagararrangemang.
Där dansgolven är slagfältet.
Är ni med då, gubbar?
Kom igen!
Nej, men vi tyckte ju att de var offer för manipulation. Pissmusik.
Socialdemokraterna lämnar alltså ifrån sig regeringsmakten.
Det var ju inte lika petnoga på den tiden kan man ju säga, utan det var ju många som tog ställning.
De kunde väl ha det tyst på sig och inte klaga på andra. Vi har ju inte klagat på dem och kommer aldrig att göra heller.
De vägrar ju spela diskomusik.
Svensktoppen var ju fördummande.
Du lyssnar på Dansbandsdöden. En dokumentär om dansmusik och krocken mellan folkhemmet och framtiden. Med mig, Carl-Johan Ulvenäs.
Och så ska någon jävel utpressa mig.
Del 2.
Där var det ju bara killar och jag. Och det var alltid så, det var en tjej och så var det 7 killar.
I mitten av 70-talet arbetar Kia Torpe på skivbolaget MNV i Vaxholm, norr om Stockholm.
3 stycken var tekniker och sen var det de som jobbade med och liksom ha kontakt med banden och ekonomin och sånt där.
Bolaget är ett av flera som ger ut progmusik. Som i Sverige vid den här tiden är musik ofta med politiskt vänsterbudskap som ser sig som en motreaktion på topplistmusiken i radio.
Det viktigaste för våran del var inte själva antigrejen utan det var att bygga ett alternativ. Och det var ju så vi jobbade hela tiden. Journalister är ju mer intresserade av bråken.
För progmusikerna representerar de något äkta i motsats till vad de upplever som en plastighet hos den kommersiella musiken.
Alltså, ingen kan ju förneka att ABBA är väldigt musikaliska, men det förpackades i, det var ju liksom i plast och glitter. Då var det ju money, money, money och med de liksom höga platådojerna och plastgrejer och liksom som att pengar var det enda som gällde.
ABBA och deras manager Stickan Andersson utgör för proggarna eller musikrörelsen ett rött skynke.
Stickan Andersson var ju så fruktansvärt provocerande. De kan inte hålla tom de där jävlarna. Och, alltså han var så nedlåtande liksom. Då gick ju vi in och sa att liksom, du, det är bara kommersiellt, du gör bara det här för att tjäna pengar. Sen var han ju rasande i 3 veckor liksom.
Och vice versa?
Ja, ja, ja. Visst. Så det var ju liksom ett ordkrig kan man säga oss emellan.
Varför skriver man en slager om Waterloo?
Ja, men man skriver en Eurovisionsslager. Det innebär att man...
Det är april 1974 och Stickan Andersson intervjuas på SVT. ABBA har som första svenskar precis vunnit Eurovision Song Contest i Brighton.
Förra året så gjorde ni en slager om hur man ringer till varandra. Det här året gjorde ni en slager om hur 40 000 människor dog.
Nej, det var väldigt cyniskt uttryckt. Därför att det var ju inte alls meningen. Utan det har ju inte alls någonting med människor som dog. Det var verkligen att vinkla grejen, jag måste säga det.
Där sattes ju tonen för hur Abbas seger behandlades.
Journalisten Leif Schulman var under 70-talet Billboards Sverige-korrespondent och har också arbetat i musikindustrin.
inom media så mötte ABBA ständigt motstånd under hela sin karriär.
Är det egentligen någonting att vinna en schlagerfestival för TV1?
Och jag vet att jag fick frågan någon gång då i den här vevan. Vill inte ni sälja skivor då? Jo, absolut. Men grejen var, för, och då liksom kände man så här, jo det vill vi och det är ju kommersiellt. Men vi återinvesterar ju alltid alla pengarna i ny musik.
Det är klart att de fördömde ABBA och hela det, för att det var ju kommersiell musik. Det gick ju inte i deras öron och deras ögon.
För Bjarne Lundqvist i dansbandet Striplers blir Waterloo en succé i folkparkerna.
Waterloo, dan, 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 dan. Jättebra buggat. Det var en riktig dansbandslåt där de kunde bugga till i princip. Jättebra bugglåt.
Ja, men, och det är egentligen folklig musik.
Vikingarnas Jörgen Arnemar.
Det är inte konstigare än så. Men sen är det att göra enkla på sitt sätt låter på ett jädra bra sätt. Trallvänligt. Och det lyckas de ju till 110% med.
Man kommer in då från 60-talet. Och då har vi haft rekordår. Allt har gått jättebra. Så kommer en baksmälla.
Det är de fasta grejerna, sen har man alltid någon elräkning eller så. Och sen har jag fem ungar, en som har flyg iväg och så tanten då. Så har en katt också förresten.
Sveriges vinst i Brighton kommer i en tid där den svenska ekonomin börjat gå trögare.
När jag säger regeringen nu så är ju det alltså synonymt med Socialdemokraterna, för de har alltså styrt sedan 32. Helt egentligen ohotade.
Elisabeth Lindberg är doktor i ekonomisk historia och utredare på den fackliga tankesmedjan Katalys.
Deras liksom stora fokus, det är ju alltså det man brukar kalla då full sysselsättning, och det är ju liksom att ha så låg arbetslöshet som möjligt. Men samtidigt så vill de inte heller släppa iväg inflationen så att den blir för hög.
Priserna stiger, kronans värde sjunker. Inflation, det upplevs som en osynlig tjuv som stjäl våra pengar.
Det är ganska jobbigt när inflationen blir väldigt hög och allt blir väldigt dyrt. Så att de här två sakerna försöker man liksom göra samtidigt. Både låg arbetslöshet och bekämpa inflationen.
Samtidigt har oroligheter i omvärlden gjort att oljepriset gått upp ordentligt.
Det fyrdubblades på någon månad. Då ska man ha med sig att Sverige var extremt oljeberoende vid den här tiden. Ganska många länder i Europa eldade fortfarande med kol för att värma upp hus. Och det tyckte vi i Sverige var extremt omodernt, för att vi värmde upp våra hus med olja. Den här liksom känslan av att allting bara blir bättre, den försvinner.
Och nu protestmötet i Stockholm under mottot Stoppa schlagerfestivalen.
I oktober 1974, 6 månader efter ABBAs vinst i Brighton, arrangeras protester mot att Sverige året efter ska arrangera Eurovision i Stockholm.
Den har ingen funktion som ger människor i ett land en chans att veta vad det är för sorts musik som skapas i andra länder i Europa.
På proggskivbolaget MNV, där Kia Torpe jobbar, heter chefen Roger Wallis.
Och försöka kämpa om det här priset att vinna. Och vem är det som vinner? Jo, det är de stora skivbolagen som sen vet att de gör affärer på över 100 miljoner minst på de vinnande melodier som de präglar ut över hela världen.
Han är samtidigt producent på Sveriges Radios Radio Sweden.
Roger Wallis fick en större och större makt inom Sveriges Radio. Parallellt med att han var chef för musikbolaget som distribuerade, som producerade och distribuerade den här progmusiken. Och det var alltså helt okej på den tiden inom Sveriges Radio att man hade sådana dubbla roller.
Journalisten Leif Schulman.
Där var ju faktiskt tyvärr både Sveriges Radio och Sveriges Television ledande. Då hade ju gått stöd av media som Aftonbladet och Dagens Nyheter, som ju var inte radikaliserade, men de var väldigt, alltså väldigt radikala i sin bevakning av nöjeslivet överhuvudtaget.
Men den nya vänstern befolkar ju väldigt mycket media, universitet, kulturinstitutioner. Men liksom rent i valresultat så är det svårt egentligen att se den.
Vänstervågen fick väldigt snabbt fäste i universitet och olika högskolor. Hela den generationen, som eller de kullarna som kom ut ifrån högskolorna slutet av 60- och 70-talet fick ju då anställningar inom media med allt vad det innebar av politisk åsikter.
Och det var Roger som tog initiativet och sa att men vad fan, nu gör vi en egen festival.
Kia Torpe igen.
Vi vill inte ha ett liv, vi vill inte ha i politik, vi vill inte ha i musik. Vi gör en egen festival.
Nu hoppas proteströrelsen mot Schlagerfestivalen att få stöd från Nordiska musikrådet för att arrangera en alternativ musikfestival.
Guldåldern pratar vi alltså om 70-talet.
Det var ju väldigt, väldigt mycket folk då. Så det var oftast lapp på luckan, som man säger. Det var fullt. Och det dansades hejvilt.
Sångaren Christer Sjögren spelar under den här tiden i Pelles orkester.
Och det var väldigt viktigt med den här dansen. Och det var olika ställen. Skåne, Norrland, Mellansverige. Det var, alla hade sina olika kulturer.
I vikingarna har använt oss åt väldigt mycket. Det var, vi kallade det för onka-klocka.
Ja, det är onka-klocka, men det heter ju foxtrot. Och det är lätt dansat för väldigt många, va? Och det fanns jobb åt så fantastiskt många band.
När dansbandsindustrin var som störst så var det mellan 700 och 800 småföretag då som heltidslivnärde sig på dansband.
PM Nilsson är vd på Stiftelsen Fritt Näringsliv som bland annat driver tankesmedjan Timbro.
Och det som karaktäriserade dem var ju att de var så hårt arbetande, nästan familjeföretag. Åkte land och rike runt, slet hårt.
Han är också redaktör för boken Kramgoa texter.
Och där tycker jag också att dansbanden i sin så grundliga folklighet på något sätt är representativt för hur företagandet är och fungerar i Sverige.
Den svenska dansbandsscenens skivbolagsmecka på den här tiden ligger inte i någon av landets storstäder. Den ligger i Skara.
Och egentligen kan man säga att vi var en kopia utav Mountain. Motan heter de, ja. I USA.
Den amerikanska inspirationen Motown, som på 60-talet rönt stora framgångar med att producera en konsekvensström av hits genom en slags löpande bandprincip, har gjort entreprenören Bert Karlssons skivbolag Marianne rasande framgångsrikt på dansbandsfronten.
Vi sålde 50-67 tusen för vilket dansband vi än gjorde.
I takt med att en ny generation svenskar har mer pengar att röra sig med säljs större och större upplagor med vinylskivor.
Så 74 så blev jag Sveriges mest lönsamma företag i skivbranschen. Så det var ju enormt. Jag hade ju inga kostnader. Jag hade ju mitt rum hemma i lägenheten. Hade jag hela skivbolaget.
Man har ju haft en väldigt, väldigt snabb urbanisering då på 50- och 60-talen, och den avtar ju på 70-talet. Så det här är liksom första gången egentligen som storstäderna minskar.
Efter en intensiv inflyttning till storstäderna börjar synen på landsorten förändras under 70-talet. Ekonomidoktorn Elisabeth Lindberg.
Det tror jag också liksom rent kulturellt, att man får liksom en helt annan idé om att liksom inte bo i förort, utan man ska kanske hellre bo på landet. Liksom väldigt också mycket så här vurmandet för landsbygdskultur och för liksom arbetarklasskultur, som man har egentligen slagit sönder förutsättningarna för dem på 50- och 60-talen. Men liksom vurmen för det här blir väldigt stark.
Jag ska spela på mina gamla dragspel, och det gör jag som vanligt gärna.
På Sveriges Television är dansbandens hemmaarena programmet Nygammalt.
Jag hade ju Nygammalt som mitt program, så att säga. Och vi jobbade ju väldigt tätt.
Programmet är en myriad av folkdräkter, dragspel och gärdsgårdskuliss där dansbanden blir centrala gäster.
Jag hade ju nära kopplingar till dem. De behövde mig, de behövde bra låtar.
I vita cowboyjackor framträder Striplers med Bjarne som sjungande trummis i programmet.
Det var ju en mansdominerad värld, va? Vilket var väldigt, väldigt tråkigt egentligen.
70-talets dansbandsvärld är till stor del bestående av män.
Skulle du ha en kvinna i orkestern så skulle hon antingen spela en vit saxofon eller skulle hon vara sångerska, va? Det fanns inte en tanke på att kvinnan kanske skulle kunna vara basisten eller gitarristen eller keyboardspelaren. Det fanns inte på kartan, va? Utan det skulle vara manligt helt enkelt.
Bandet har samtidigt en hit på Svensktoppen med låten Vad har du under blusen, Rut?
Det påverkar ju nästan helt och hållet att det var manliga som sjöng, va? Och då sjunger man ju om den här kärleken, alltså mellan kvinna och man och hela det här. Så det är klart att texterna påverkas väldigt, väldigt mycket åt det manliga hållet.
På Svensktoppen i Sveriges Radio börjar dansbanden under mitten av 70-talet ta allt större plats på listan. Carolina Norén är sedan snart 20 år Svensktoppens programledare.
Och jag tror också att 74 när man ändrade regeln så att det bara blev svensk musik, det gynnade dansbanden.
Regeländringen har hånfullt kallats anti-stickan-regeln efter att skivbolagsdirektören Stickan Andersson under 60-talet nått stora framgångar med att sätta svensk text på utländska hits.
Det var väldigt, väldigt viktigt för de flesta dansband i Sverige att få ta del av den svenska skrivna musiken, alltså. Det förändras väldigt radikalt.
Vecka efter vecka domineras listan av trallvänliga låtar med glada texter. Tvärt emot den rådande kulturens ideal.
Svensktoppen var ju fördummande. Alltså man kunde ju tappa sitt samhällsengagemang.
Nej, jag tycker att de säger ingenting. Låtarna som är tomma ord och sådär tycker jag. De säger mig ingenting.
Är Svensktoppen rätt ofta dålig musik med dåliga texter som man tjänar pengar på?
Ja, det händer väl. Vad det?
Svensktoppens dåvarande programledare Ulf Elving konfronteras i SVT-programmet Kvällsöppet.
Det är allt du har att säga om Svensktoppen?
Nej, men det är allt jag har att svara på den frågan. Det finns väl hela skalan. Det är väl så att det finns mycket som är dåligt. Det finns kanske en del som är bra och det finns mycket mittemellan. Ungefär som i ett Kvällsöppet.
Om du satt hemma och lyssnade liksom på romantisk musik eller drömde dig bort, så kanske du glömde bort att du skulle gå ut och demonstrera eller ja, ditt samhällsengagemang.
De visste själva vad de klagade på, ärligt talat. Det var avundsjukan på att det var framgång. Det var ett klimat som gjorde att man fick nästan skämmas för man håller på med dansband. Det är inte klokt egentligen.
Jag tyckte det var lite töntigt och sådär, men det var ingenting som jag brydde mig om alls faktiskt. Det var en egen, helt egen sfär på något sätt.
Proggbandet Blå Tågets sångare Torkel Rasmusson.
Det var en värld som var med väldigt långt ifrån faktiskt.
Framförallt via en del militanta grupper som hade det här verkligen som ett rättesnöre, att här går en skarp gräns på något sätt mellan progressiv musik och kommersiell musik, va?
Christer Eklund arbetar vid den här tiden på Sveriges Radio P3.
Det fanns en konfliktzon mellan det som vi sysslade med då på ungdomsradion och den så att säga mera kommersiella etablerade poprockvärlden.
Som studiomusiker har han då nyligen medverkat som saxofonist på ABBA-låten Waterloo, vilket en del progressiva musikkollegor tittat snett på.
Så där kan man inte göra naturligtvis, gå över gränsen och spela för den kapitalistiska banden liksom på marknaden sådär.
Det har alltid funnits ett visst förakt för deras musik för att den är liksom väldigt tralalai.
Kia Torpe på skivbolaget MNV.
Rent musikaliskt är det ju inte direkt spännande. Det de gjorde, det var att de gjorde musik man kunde dansa till. Man kunde dansa styrdans till. Och det var jättekul. Men i övrigt var ju inte det någonting man saknade direkt när man hade liksom gått ut från folkparken. Så.
De fick väl hållt med sitt. En del gjorde ju en del bra låter, det är inte frågan om det.
Vikingarnas saxofonist och kapellmästare Jörgen Arnemar.
Men det kunde man hålla tyst på sig och inte klaga på andra. Vi har inte klagat på dem och kommer aldrig att göra heller. Det här är inte en klagomål som jag säger nu, utan det är bara att acceptera att det är olika tider. Men vem levde längst?
Dansband och den kommersiella musiken handlade om att ge vad folk ville ha. Och det är där som skillnaden är hur man tolkar vad folk vill ha. Där man liksom försöker pådyvla folk vad de ska ha. Eller försöker lyssna på och anpassa sig till vad folk vill ha.
Enligt journalisten Leif Schulman, som själv skrivit dansbandstexter, uppfattas innehållet som undermåligt.
Där sjöng man ju om relationer och om kärlek och om sommar och om sol. Istället för att skildra hur det var på fabriksgolvet. Rena fina rut. Du
ser så ren och fin och fräsig ut. Proggarna menar att Svensktoppen inte bara speglar folkets smak utan också är styrd av skivbolagen.
Ja, det var ju de som drev den. Det var ju liksom tveklöst på det sättet.
Det var ju så jävla sjukt det här.
Även skivbolagsdirektören Bert Karlsson medger att antagningsprocessen till listan var rätt godtycklig.
De fick ju bara ta upp vilka de ville på den här jävla listan och ringa. Det var ju inget, hade inte med verkligheten att göra egentligen.
1975 tar Bert Karlsson till kreativa grepp för att få upp en ny singel med Vikingarna på Svensktoppen.
Den kom ju inte med på Svensktoppen till att börja med. Utan det fick jag ju fuska in, kan man säga. Då satt jag och ringde 300 skivbutiker så den kom upp på 8:e plats.
Låten Du gav bara löften har tidigare testats av andra band men inte lyckats kvala in.
Så satt jag och ringde till alla skivbutiker och lovade dem jätteguld och gröna skogar. Och fick in den, 8:e plats, och fick testa den. Och den blev årets största låt. Sålde 12 miljoner skivor efter det.
Då öppnade sig ju hela Sverige nöjes parker.
Det här vänsterrörelsen var faktiskt väldigt stor, ska man komma ihåg. Men jag kan säga, jag upplevde aldrig den någon gång helt i parkerna. Le mot mina vänner, andra gör det.
Striplers Bjarne Lundqvist.
Ute i parkerna i hela landet så fanns inte sån tänk.
För dansbanden är musiken och hur publikens vickande höfter svarar prio ett.
Därför har du inte bra tempo på låten så går de inte upp och dansar ändå. Det hjälper inte hur bra texten är, för de står inte i ett hörn och lyssnar på texten.
Uppdelningen mellan stilarna är tydlig.
Du kunde inte gilla till exempel Nationalteater på samma gång som du gillade alltså Flamingo-tätten. Det gick inte. Alltså det var vattentäta skott, va?
Men även om proggrörelsen tycker att svensktoppsmusiken är hjärndöd går dansbanden som tåget.
Fruktansvärt framgångsrikt. Alltså vi låg på Svensktoppen nästan med 2-3 låtar varje år, va? Ska man komma ihåg. Va? Så vi var fruktansvärt framgångsrika. Vi var inte intresserade av någonting annat än att vara ett svenskt dansband på 70-talet. Det fanns inget annat intresse alltså.
Musik för profit blir bara skit. Det var ring, ring, ring. Det var dong, dong, dong. Som blev EM-slagen.
I kväll sänds alltså den stora Eurovisionsschlagerfestivalen från Älvsjö utanför Stockholm. Och samtidigt så kulminerade idag Alternativfestivalen i en stor demonstration med över 5000 deltagare i centrala Stockholm.
Vi gick ut brett i hela Musiksverige och fick väl med, tror jag, 35 organisationer.
Kia Torpe har tillsammans med kollegor på skivbolaget MNV organiserat en alternativ festival.
Varenda en sa att de ville vara med, för de ville någonting annat med musiken än Schlagerfestivalen. Så att vi drog ihop hela det här gänget. Och sen så var det folk som sa ute i landet att vi vill också ha en alternativfestival.
Vi kräver att Sveriges Radio drar sig ur framtida Eurovisionsschlagerarrangemang.
Dagarna runt Eurovision pågår demonstrationer och konserter runt om i både Stockholm och andra delar av landet.
Vi kräver att Sveriges Radio uppfyller sitt kulturpolitiska ansvar och aktivt understöder det musikliv som inte styrs av kortsiktiga kommersiella vinstintressen.
I en vecka organiserar sig musiker och organisationer runt om i Sverige med folkmusik, protester och kritik mot kommersialiseringen av kulturen. Under en debatt på Kulturhuset anklagar Sveriges Radios underhållningschef Stig Olin demonstranterna för att ha en snobbig syn på den breda publiken.
Det är många, många av er som sitter där som har samma fruktansvärda snobbism mot den stora publiken. Ja, ja, kom ni.
Vi hade musiker från samma länder som var med i Schlagerfestivalen. Och den skulle ju då gå på Älvsjömässan, och så vad skulle vi vara om någonstans? Och då kom vi på, det finns ju liksom ingen stor lokal, så vi hyr ett cirkustält.
På Storängsbotten vid Gärdet i Stockholm reser musikrörelsen sitt cirkustält.
De fick ju nästan mera publicitet för alternativa festivalen än för själva Eurovision.
Cirkustältet är iskallt i marskylan, men deltagarna håller humöret och värmen uppe med folkdans. Arrangemanget sänds i TV2 med barnprogramledarna Ville, Valle och Viktor som värdar.
Vad är det här då?
Ja, det här är en alternativfestival, så du har kommit fel.
Det förstår du väl alla fall att man kan ju inte tävla i musik. Men varför inte det?
Det allra märkligaste för min synvinkel var ju hur upplägget var, att Sveriges Television tyckte att det var en perfekt idé att sända den förstås.
Det var ju inte lika petnoga på den tiden kan man ju säga, utan det var ju många som tog ställning. Sveriges Radios producentförening och Sveriges Radios frilansförening var också med och var arrangörer av Alternativfestivalen. De var med i våran grupp liksom. Och de tyckte ju det var helt otroligt att satsa så mycket pengar på det här.
Det var ju framförallt Sveriges Radio som ju var ledande organ för de här musikrörelsen.
Ja, det var väl just för att man ville satsa på public service oberoende som man inte ville att det skulle vara de här schlagerfestivalerna och sånt. Eftersom de ju var otroligt lierade med hela den stora musikindustrin. Och den handlade ju om att folk skulle tjäna pengar.
Alternativfestivalens klimax sker i form av Nationalteaterns sångare Ulf Dageby i trenchcoat och keps.
Är ni med då, gubbar?
Kom igen!
Ja, ja, ja.
Karl-Johan De Geer.
Den så kallade sillstrypan i Ulf Dagebys gestalt framförde Doing the Omoralisk Schlagerfestival.
Och här kommer ABBA i kläder och plast, lika döda som sillkonserver. De skiter också i allt, vill göra snabba stål. De pyr i mina franska nerver.
Många var äkta. Men det fanns många som hängde på liksom, att det blev inne och sådär. Och där gick gränsen för mig.
Musikern Ola Håkansson befinner sig under mitten av 70-talet i universitetsmiljön och har själv ryckts med av det politiska klimatet, men upplever att håsen runt Alternativfestivalen också är lite poserande.
Man brukar kalla det för plakatpolitik numera. Alltså. Jag tyckte mycket av de grejerna var så tyvärr. Den tyckte jag kändes lite larvig, måste jag känna.
På den faktiska Eurovision Song Contest ute på Älvsjömässan är säkerheten hög av rädsla för hot mot arrangemanget.
Hela området kring mässhallarna är tillslutet av poliserna. Ständiga patruller kontrollerar runt byggnaderna.
Det var ju inte så roligt för dem som skulle tävla i Eurovision där 1975 och skulle ta sig ut.
Cheferhundar i trapporna och vakter håller noggrann uppsyn över alla som rör sig här.
Och det var ju liksom protester där utanför mässan.
Själv var jag på att inte kunna lämna den här rapporten då jag hade en tablettask med metallfolie som gav mystiska utslag i metalldetektorn.
Melodifestivalen och Svensktoppen är väl de programmen som faktiskt har pekats ut då i de här sammanhangen som att vi har varit farliga och fördummande och allt vad man säger för kommersiella.
I takt med att 70-talet liksom pågår så blir inflationen ett större och större problem.
Den svenska ekonomin går dåligt. Sverige har drabbats hårt av höjda oljepriser.
Där man måste ha bort det här oljeberoendet. För att om man inte får bort det, då kan man inte lösa grundproblemet. Nämligen att kostnaderna blir alldeles för höga. Både för hushållen och för företagen.
Elisabeth Lindberg är doktor i ekonomisk historia.
Mer och mer formas en känsla av att Sverige är nog i ett ganska risigt läge egentligen.
Socialdemokraterna har haft makten sedan 30-talet och blickar framåt.
man försöker hitta någonting. Liksom. Vad är nästa sak? Liksom? Vi har drivit igenom nu. Vi har drivit igenom en stor välfärdsstat. Vi har drivit igenom bättre pensioner. Vi har byggt jättemycket bostäder. Vad ska vi göra nu? Vad är nästa grej? Liksom, i brist då på bättre svar så blir det det här.
Det gäller kampen om företagens vinster först i Morgonekot.
Och det förslaget går ut på att makten i företagen ska överföras från aktieägarna till löntagarna.
De stora privatföretagen måste avsätta upp till 15% av vinsten före skatt till kollektivt ägda och förvaltade löntagarfonder.
Lite av vinsten då i företagen hela tiden skulle avsättas till en fond, och den här fonden skulle kontrolleras då av den lokala fackklubben.
Men förslaget om att företagen måste avsätta delar av sin vinst i fonder stöter på motstånd.
Men herregud, om det här pågår då kommer ju facken kontrollera mer och mer av företagen.
Det var ju ett rakt socialiseringsförslag, och om löntagarfonderna hade fått löpa på med den konstruktionen man hade, så hade ju det svenska näringslivet betalat sin egen socialisering.
PM Nilsson på tankesmedjan Timbro.
Och det var ju ett viktigt skäl till att Timbro bildades.
Tidigare har det rått ett slags samförstånd mellan företagen och politikerna.
Ni får beskatta oss, men ni får inte lägga er i vad vi gör i våra företag. Men här tyckte då näringslivet att nu bryter ni den här överenskommelsen som vi har haft.
Samtidigt har årets protester mot Melodifestivalen börjat få Sveriges Television att skruva på sig.
Musiken i schlager-EM har enligt TV1 blivit allt mer strömlinjeformad och kommersialiserad.
Det blev så, väckte sånt uppseende så att Sverige ställde in sin medverkan i Eurovision Song Contest 1976.
SVT vill inte medverka i Eurovision. TV2s chef Örjan Wallqvist.
Ja, vi säger att det här evenemanget har utvecklats på ett sånt sätt att den musik som presenteras där nu är skvalaktig musik som man egentligen inom Eurovisionen inte borde satsa på när man nu för en gång skull gör ett gemensamt arrangemang.
Det var ett fegt beslut av Sveriges Television, och det var ju en effekt av den enorma motståndet som väcktes 1975.
Rätt förvånad måste jag säga. Jag hade nog inte kanske tänkt mig att den här så kallade musikrörelsen skulle ha sån impact ändå. Vi ska komma ihåg att rent publikt så var det inte någon stor rörelse i Sverige, va? Det var en gräsrotshistoria.
Christer Eklund, som sände progressiv musik i P3-programmet Tonkraft, blev överraskad över att kritiken mot schlagermusiken fick ett sånt genomslag.
Den omfattades och omfamnades ju till stor del av yngre förmågor inom pressen, så att säga, som kändes besjälad av den här nya musikrörelsen med proggen och så, va.
Igår uppmanade Dagens Nyheters ledaravdelning TV2 att hoppa av. Eurovisionens schlagerfestival byggde från början på en idé som hade sina sympatiska drag men som grovt har förfuskats.
Att påverkan av den gemensamma rörelsen, så att säga, skulle leda till det här beslutet där man faktiskt då avstod från att sända. Det var ju rätt förvånande, måste jag ändå säga. Så, samtidigt så tyckte vi, ja, det var ju bra.
Seger. Det var jättekul.
För Kia Torpe, som var med och arrangerade alternativfestivalen, är beskedet en framgång.
Det fanns ju liksom, det gick ju massor med olika radioprogram, och det var ju ständigt olika topplister och sånt där.
Nu har ju publikundersökningar visat att hela 75% av befolkningen såg programmet i vintras. Bryr ni er inte om vad tv-publiken tycker?
Det bryr oss om i högsta grad.
TV2-chefen säger till SVT att man istället kommer sända en egen musikfestival med annan prägel.
Och vi har ju funderat på detta från en rad olika utgångspunkter. Och det är av hänsyn till publiken bland annat som vi gör den här, vår egen festival. Så att publiken inte ska bli komma i kläm när vi försöker att påverka den europeiska utvecklingen.
Vad nu TV2s egen festival kommer att kosta, vad den än kostar, så blir den betydligt dyrare än det skulle ha varit att skicka ut Europafestivalen. Så det är alltså inte ekonomiska skäl som gör att man avstår.
I min familj så är det här med Melodifestival Eurovision, det är gigantiskt. Alltså det är väldigt stort.
Hemma hos den framtida svensktoppsprogramledaren Carolina Norén är beskedet en besvikelse.
Den här nyheten, den nådde min mamma. Hon blev rasande. Så hon satte sig ner, jag minns det här, för det var i köken, hon satte sig ner och skrev ett brev då till tv-chefen. Så här, hur kan ni göra så här? Förstår ni inte hur stort och viktigt det här är för svenska folket att följa den här tävlingen? Så mycket upprört.
Nej, men vi tyckte ju att de var offer för manipulation.
Konstnären Carl-Johan De Geer spelar under den här tiden trombon i proggbandet Blå Tåget och står kvar vid musikrörelsens ambition.
Om man har en övertygad ideologi så tycker man ju att den ska framföras. Man kan ju inte, nu, jag är ju fortfarande vänster. Jag tycker ju inte synd om högern, utan jag vill ju omvända dem.
Det var kul att göra popmusik som handlar om kille möter tjej eller någonting annat roligt. Det skulle inte finnas därför att det handlar inte om politik. All musik skulle handla om politik.
Musikern Claes af Geijerstam upplevde musikrörelsens pekpinnar som irriterande.
Protesterna är ju ifrån politiskt intresserade människor som inte kan spela ett instrument, knappast tamburin, som skriver politiska texter som lika gärna kunde läsas upp, men de måste sätta melodi till det och envisas med att klaga på annan musik än deras egen pissmusik.
Han arbetade också med ABBA på deras turnéer och känslorna har inte helt lagt sig sedan konfliktåren.
Jag var progghatare då, alltså. Det var, de höll på med skit. De kunde lika gärna ha skrivit poesi eller debattartiklar. Varför slå mot någonting? Varför inte vara liksom, för fram era idéer på något annat sätt än att hata andra?
Om Clabbe lyssnar på detta så får han ju ta till sig att jag är en pissperson, va, som säger detta. Waterloo, det är ju en otroligt fånig låt. Jag menar, hur fan, den texten är ju hjärnskadat debil, va, tycker jag.
Det man själv tyckte så mycket om, dansband, Svensktoppen, ABBA, fick man ständigt höra att det var dåligt, att man hade dålig smak, att det var liksom fel att tycka om allt det här. Och det tror jag nog att folk till slut nog sa ifrån eller tänkte att nej, men så här är det ju inte.
Den goda smaken är inte bara personlig utan har också ett stort inflytande.
Många på den tiden erkände långt efteråt att jag vågar knappt tala om att man tyckte om ABBA. Man spelade ABBA i smyg. Det var liksom något skamligt att gilla dansband och ABBA.
Kulturellt så tror jag att det finns liksom en ilska mot Socialdemokraterna att de liksom på något sätt, de har moderniserat samhället så mycket att man nästan inte känner igen sig längre.
I september 1976 går svenskarna till val.
Det fanns en väldigt stelbenthet hos socialdemokrater som ju folk blev så förbannade över.
Skivbolagsmedarbetaren Kia Torpe har senare varit aktiv i Socialdemokraterna.
All den där stelbentheten, den retade folk upp sig på oerhört.
Det finns liksom en idé om att Socialdemokraterna är ganska betongigt och grått. Och
70-talets problem med de höga oljepriserna har gjort att Sverige börjat diskutera kärnkraft, vilket skapar nya konfliktlinjer.
Man har Centerpartiet då som driver det här kärnkraftsmotståndet och det är väldigt många unga som tycker att det är attraktivt, som går över då och byter sida. Så att det är liksom, man får en perfekt storm skulle jag vilja säga. Att man liksom både lite grann har misslyckats med ekonomin och sen liksom inte riktigt lyckas fånga upp de här nya strömningarna.
Under 1976 sker också två uppmärksammade skandaler med koppling till det svenska skattesystemet.
Vad skulle ni alltså säga om att betala mer i skatt än vad ni tjänar? Det är faktiskt en bister verklighet för en höginkomsttagare, så som Astrid Lindgren skildrar den i en saga i Expressen.
Astrid Lindgren, vad säger du om finansministerns kommentar till din artikel?
Ja, han säger det begär man inte att Astrid Lindgren ska klara, men jag begär att Gunnar Sträng ska klara det, och det tycker inte jag det verkar som att han räknade så stort mycket bättre än jag.
Skattesystemet kritiseras av två av Sveriges för den här tiden kändaste kulturutövare.
Bergman säger i sin artikel att det som ligger bakom beslutet är ett sammanträffande med Riksskatteverket i början av april.
När Ingmar Bergman anklagas för skattebrott lämnar han Sverige.
Bergman ger den svenska skattebyråkratin en hårdhänt kritik. Han beskriver den som korkad och brutal i sin kontakt med omvärlden.
Framförallt då så har man ett skattesystem där hela tiden så räknas liksom marginalskatterna upp då med inflationen. Så att egentligen så blir liksom skatteuttaget bara högre och högre och högre ju högre inflationen blir. Vilket är goda nyheter då för Finansdepartementet, men kanske inte lika goda för Astrid Lindgren och Ingmar Bergman.
Morgonen efter valet läser Sveriges Radios reporter högt från löpsedlarna.
Dagens Nyheter har på sin första sida: efter 44 års S-styre, de borgerliga segrade klart.
Socialdemokraterna lämnar alltså ifrån sig regeringsmakten till de borgerliga.
Ja, det känns konstigt, det gör det faktiskt. Vad ska jag säga?
Och jag tycker jävligt bra. Har du det här jobb och åker på 70% marginalskatt?
Kärnkraften var det som avgjorde det här valet, säger många. Även Olof Palme.
Kan det kanske vara nyttigt rent av för socialdemokratin att gå i opposition då?
Nej, det är inte nyttigt i den meningen att vi har ju en massa ting som vi skulle vilja uträtta som vi får betydligt svårare att förverkliga.
Men det är inte bara i politiken det sker förändringar.
Året var 76, då började vi märka att jag var lite trögare att sätta jobben. Och 77 var det ännu trögare.
Under mitten av 70-talet är Christer Sjögren sångare i dansbandet Pelles och den som styr upp bandets spelningar.
Jag var kapellmästare för bandet då och satt och ringde runt till arrangörer.
Arrangörer runt om i landet började bli mer avvaktande kring att boka in band.
Jag märkte efter att det var trögare och trögare, liksom att de väntade in de större banden. Ja, hej, det är Christer Sjögren i Pelles. Liksom, ja, hur ser spelplanen ut? Har du, hur ser det ut fram? Ja, du, jag väntar besked.
Med familj, hus och framtidsplaner börjar oron gnaga.
Och då tänkte jag, hur fasen ska det här gå nu då? Vad ska jag hitta på framöver om det går, blir ännu trögare än det här?
Efter år av stora framgångar och obegränsat med spelningar har efterfrågan på dansband mattats av.
Dansbanden har haft sin peak och därför blir dansbandsdöden, den så kallade, desto fallet blir högre eftersom succén var så stor.
Men det är klart att även diskosvängen tog en del av publiken, den yngre generationen. Det var lite skiljeväg där. En del skulle ju ha diskomusiken.
Du har hört det andra avsnittet av Dansbandsdöden. I nästa avsnitt.
Men jag höll på dö när jag hörde den här låten.
Disco var ett skällsord väldigt länge.
Det här låter ju inte normalt.
Under boomen så köpte folk vad fan som helst.
Och det är en jävla skillnad för publiken att få uppleva.
Har ni eget flyg, ja, då fattar vi. Oj!
Programmet gjordes av mig, Carl-Johan Ulvenäs, på produktionsbolaget Dist. Producent var Patrik Stanelius. Assisterande klippning gjorde Alexander Asplund. Mixade gjorde Fredrik Nilsson. Vill du höra de andra avsnitten? Sök i Sveriges Radio-appen efter Dansbandsdöden.